Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss. Och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Hans mål i oss är att någonting ska hända så att vi det får följa där så att vi börjar älska varandra. Hans mål i oss är inte bara en intern händelse eller en andlig upplevelse, utan att vi ska älska varandra. Jag kan ta ett bord. Och det är ju den här veckan, förra veckan pratade vi inte kyrkan om, men Olivia pratade om att det var Runebergsveckan. Och den här veckan har det varit Vändagsveckan. Jag vet inte om ni har firat vändagen eller ätit något gott eller uppmärksamma någon vän och, eller någon partner eller någonting. Men jag tänkte på, det passar som så bra på något vis, för att det här temat vi har varit inne i hela januari och nu in i februari, till och med mot slutet av februari, så tangerar också det här, för att det är sån vidd, det är ett stort ämne att prata om djupet och allt det här, men samtidigt så behöver vi varann i den här, i det kristna livet, eller i förståelsen, eller i att komma djupare i att förstå vem Gud är. Så då behöver vi varann. Och i väldigt mycket så är vi så vana med att inte behöva varann. Vi förhåller oss till varann som att vi egentligen inte behöver varann, som att vi klarar oss utan varann. Och så tänker jag, när det har varit vändag och vändagsvecka och allt, man säger kanske inte vändagsvecka, men nu kallar jag det för att jag vill prata lite om det idag. Så vi behöver varann. Men det är också väldigt besvärligt att behöva någon annan. Det är ju egentligen lättare att inte behöva någon och vara stark och klara sig själv. Samtidigt har jag funderat nu över det här med sånt som man tänker att det är så personligt eller det är så individuellt. Men ju mer vi pratar om det, desto mer hamnar vi någonstans i också en ensamhet. Och ensamhet är ju inget som vi mår bra av. Jag vågar säga vi allihop, för att vi är skapade för relation. Gud har skapat oss med någonting av sig själv. Vi är hans avbild. Till och med han själv, det är liksom Fader, Son och Helig Ande. Det finns något i gemenskap. Djupropa till djup, och vi ska prata om att tillsammans. Och det finns ett ställe i Efesierbrevet som vi kommer in på om en stund, som betonar det, att det är tillsammans som vi kan förstå djupet i Gud. Och jag tror att precis som alla kyrkor i västvärlden och alla kristna i vår del av världen, så är det så mycket en privat tro vi går med här inne någonstans. Och då fungerar det inte riktigt. För det var inte så det var tänkt att fungera. Vi kommer att utgå från några verser i Efesierbrevet där Paulus betonar för församlingen att det är tillsammans med de heliga som man ska förstå dimensionerna av tron, dimensionerna av Gud. Och djupet och liksom hemligheterna i den kristna tron kan antingen förenklas så mycket att man är 19 år och tänker att jag har fattat allt. Wow, Gud är stor. Jag förstår precis hur stor Gud är. Eller så kan det också vara på andra sidan, att man tänker att jag har levt lite längre, så jag vet att jag kommer aldrig fatta mig på Gud, för han är så stor. Och jag tänker att båda de ytterligheterna är på ett sätt, det är ju rimligt att ha dem, men inget av dem är riktigt sant. För att samtidigt står det, och Paulus skriver det till församlingen i Efesos, att ni ska kunna förstå Gud. Och då tror jag vi måste tillåta oss att göra det tillsammans. Och jag tror inte det är så lätt. Och jag tror att det nästan kräver ett liv. Och jag tror att vi framförallt behöver varann. Och det är lite jobbigt ibland. Jag har nog delat vid olika tillfällen att nu har jag, särskilt mellan jag var 20 och 30 där någon gång, övervägt att det skulle vara lättare att vara kristen utan församlingen. Det är så jobbiga människor här. Också i Sion. Här orkar man ju inte vara. Jag skulle fixa det här bättre själv. Men det är ju inte sant. Men man har ju den tanken ibland, om man nu är lite ärlig. Att, alltså, oj, om det skulle vara, man skulle få välja vem man ska vara kristen tillsammans med. Eller man skulle få välja vem som hör till ens släkt eller familj. Men så är det ju inte. Och därför fungerar inte de här förhållningssätten som antingen eller. Utan vi är skapade för gemenskap och för relation. Och Och att ta upplevelser och tron från det gemensamma, det vi upplever tillsammans eller lär oss tillsammans från varann, och att göra det till någonting privat, det förhindrar eller hindrar oss förmodligen att faktiskt förstå vad Gud har för oss. De första kristna kännetecknades inte av en privat tro, och de kännetecknades snarare av ett gemensamt liv. Och absolut, det var en annan kontext, det var en annan tid. Man levde ju på ett annat sätt. Alla hade inte sin egen lägenhet upp på någon våning eller långt bort i någon, till sig långt bort i någon by, men vi har ju bil så det är inte som så långt egentligen. Men det var ett annat liv. Så man kan ju säga att det där gäller inte för oss. Och samtidigt tänker jag att jag tror att en hel del av det här som första församlingen förstod, det gäller nog för oss. Det är bara det att vi utmanas ju av det. Så ibland skulle vi önska att det inte gäller för oss. Och så här läser vi Apostlagärningarna 2. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bevan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren ökade vardagsskaran med dem som blev frälsta. Det här låter ju som att de är bästa vänner, eller åtminstone väldigt, tycker om varandra väldigt mycket, för de är tillsammans varje dag, och de är i templet, och de är hemma, och de är överallt, och de gör allt gemensamt. Har de inget jobb? Vad håller de på med? Men på något sätt hittar de vägar att mötas och ses mitt i sitt liv. För att det som de hade fått tag på, den här tron på Jesus, och det som blev grunden för varför man ens liksom behövde mötas, det var inte att de var likasinnade och höll, liksom hade samma hobbyn. Lika lite som vi här möts för att vi har liksom exakt samma intressen och vi sysslar med samma sak. Och det är inte därför vi är här. Men de fattar ju någonting av att hej, vi behöver göra det här tillsammans. Men när vi tänker att vi möts här en gång i veckan, vi gör det här tillsammans. Ja, gör vi det? Vi ser ju varandra, de flesta ser varandra i nacken just nu. Det är tillsammans, men är det faktiskt tillsammans? På ett sätt, ja. Var de här bästa vänner? Förmodligen inte. Var de överlåtna till något större? Förmodligen ja. Det var därför det fungerade. Och, tack. Låter jag torr, min hals. Jag tar poängen. Och när jag tänker på det här, så jag gjorde en liten mini-research, hittade en hel del bra artiklar, men som pratar om ensamhet och om vänskap. Och jag vill lyfta fram några av dem nu. För de som nu pluggar på universitet eller sånt, så kan det kännas nu som en liten insyn i någon föreläsning. Men sen kommer vi in i Bibeln tillbaks. För att ensamhet gör något med människan, eller hur? Det vi läser om det, vi förstår det, och jag tror i olika skeden så har vi också upplevt det. Vissa mer än andra. Och med all förståelse också, eller respekt för att det är ju inget lätt ämne. Och det kan låta som en total utopi att prata om första församlingens härliga gemenskap. Och de var tillsammans hela tiden och åt tillsammans. Och det var jublande innerlig glädje. Det låter som en liksom in your face. Så här bra hade de det. Och så där ensam är du just nu. Men vi måste ändå tillåta oss att utmanas av att, men vad är som tanken för oss som gemenskap eller som troende idag? Och jag tror inte det är Guds vilja och plan att vi ska vara isolerade eller ensamma eller utsatta, utan snarare motsatserna. Och ifall vi tror att det kanske till och med är Guds vilja att jag ska vara jätteensam eller må dåligt, men då tror vi på en lögn på något vis. För sån är inte Gud. Och jag tänker snarare att ensamhet leder också till isolation. Och tvärtom, att om man är isolerad eller väldigt för sig själv, så blir man också ensam. Och ensamhet är ju ett problem också. Egentligen de som toppar ensamhetsstatistik i Finland är människor över 85. de är nog de mest ensamma. Men statistiken säger ju också ganska mycket annat om vem som upplever ensamhet. Och det är inte bara de äldre. Man hittar ju en hel del, och ni får göra er egen lilla koll om ni är intresserade. Men 2/3 av 16-24-åringar i Finland känner sig ensamma regelbundet. 2/3. Det är mycket. Och dels ser man en ökning från år till år, att det är bara fler som upplever sig ensamma. Nästan 3/5 av befolkningen som helhet känner sig ensamma åtminstone ibland. 3/5, det är över hälften, känner sig ensamma ibland. Och var fjärde av dem har känt sig ensamma i över 5 år. Så man är 16 år och har känt sig ensam i över 5 år. Då var man inte så gammal när man började känna sig ensam. Det här är liksom ett problem. Och ni kommer inte få lösningen idag. Men jag tror att i den här tillsammans tanken och det som Gud har tänkt i att upprätta liksom relationer och människor och gemenskaper, så finns det ju någonting som inte bara gynnar den som är religiös och troende, utan som egentligen gynnar hela samhällen, städer, länder, stora områden. Unga vuxna upplever mest ensamhet och isolering och utanförskap enligt en studie av Röda Korset. Och ensamhet är också dyrt. Och det här handlar inte om pengar egentligen, men det är bara intressant att lägga det i perspektiv. Ensamhet kostar Finland 15 miljarder euro i året. Men vad då kostar pengar? Hur kan det kosta att vara ensam? Det är för att ensamhet är liksom en hälso... Det hotar hälsan, det hotar människors hälsa, välmående och på vilket sätt man inte bara bidrar till samhället utan också hur man fysiskt och mentalt mår. Och det blir lite torr liksom statistiken, men ni får hålla ut. Den är inte så torr, men det är intressant tycker jag. Men det kan vara lite känsligt. Men det finns olika sorters ensamhet också. Den sociala ensamheten, det handlar ju om det man tänker, brist på sociala nätverk. Man har inte människor i sitt liv, inga nätverk, inga vänner. Den emotionella ensamheten, det är kanske det att man har vänner. Man kanske har en kyrka man går till. Man kanske har en familj. Men någonstans, på något vis, så upplever man ändå rent känslomässigt att man är ensam. Den ensamheten, den är lika verklig, den är lika mycket en ensamhet. Trots att man har ett sammanhang. Och sen finns det då existentiell ensamhet, att den, man känner sig liksom bara borttappad i sig själv och i livet. Och den tänker jag är väldigt påtaglig för den som upplever ångest eller upplever liksom motgångar eller mörker i sitt liv. Man är egentligen inte ensam om man har folk, men i sig själv är man helt, alltså, vilsen på något vis. Och alla är ju lika mycket värda, så det är inte den betoningen vi lägger, utan det här är bara så som det är och upplevs av olika människor. Jag kom in på en ensamhetsforskare. Hon har skrivit en bok om ensamhet också. Säkert flera artiklar. Så heter Nina Junttila. Och hon anser att ensamhet inte uppmärksammas tillräckligt som en grundorsak till mycket av problemen som finns i vårt land. Man tänker att ensamhet, det är liksom en sidogrej. Det påverkar inte så mycket. Men faktum är att det gör det. Inte minst ekonomiskt. Den här summan pengar per år, det, vi ska se om jag hittar det. Det är ungefär 5%, 15 miljarder euro, ungefär 5% av Finlands bruttonationalprodukt. 5%, nu kan jag inte så mycket om BNP och sånt, men ni som kan, ni förstår det här. 15 miljarder, ungefär 5% av Finlands bruttonationalprodukt. Nåja, sen har hon kommit fram, men vilka metoder behövs för att trappa ner den här ökade ensamheten? Dels lyfter de fram att redan i grundskola och i småbarnspedagogik så behöver vi öva oss i sociala färdigheter. Bra ni som blir lärare eller är lärare eller pedagoger. Men det här hjälper ju inte för den som upplever sig ensam just nu och är vuxen. Det är liksom, då är man ju där än. Det andra är att ordna olika tillställningar och verksamheter dit man kan gå. Det är en låg tröskel. Här vågar ju sällan någon nämna typ en plats som en församling. En sån gemenskap. Och ibland när man pratar med olika liksom, vad ska vi säga, i samhället som inte är människor i en kyrka, så tycker de ju att kyrkan gör ett väldigt viktigt arbete. Men man vågar inte säga det så högt. Och man kanske inte heller pratar om det så högt. Men vi har en väldigt viktig uppgift. Och Gud kallar oss till att vara annorlunda gemenskaper som leder människor från ensamhet, från meningslöshet eller från ett mörker till ett ljus. Inte bara på ett andligt plan utan i sitt liv. Och varför är ensamhet så skadligt då? Samma forskare säger också att ensamhet syns i hjärnan. Det lägger spår i människors hjärna av att vara isolerad utanför eller uppleva sig vara utanför. Så att se andras bilder och liksom bli likade eller att se hur andra firar och har ett fantastiskt liv, det gör att man kan lida. Man är kanske inte avundsjuk, men man förstår inte riktigt vad det är för fel på en själv när ingen är intresserad av mig. Det skapar liksom en känsla av att jag är med men jag är ändå inte med. Och enligt den här forskaren Nina Junttila så säger hon att också bli ignorerad eller bortglömd, det är jämförbart, det som händer i hjärnan är jämförbart med att bli utsatt för våld, att bli utsatt för mobbning och misshandel. Den producerar en social smärta och dyker upp i hjärnan på exakt samma område som aktiveras av fysisk smärta. Så den som blir ignorerad på sitt jobb, blir mobbad i sin skola, hon lyfter också fram i ett parförhållande där man inte blir sedd, där man inte mår bra. Det som händer är samma saker i hjärnan som när du blir utsatt för fysiskt våld eller smärta. Och det här låter ju hemskt. Och på något sätt tror jag vi behöver förstå, för att samhälle och världen ropar efter liksom, eller frågar hur råder vi bot på ensamhet? Och svaret finns kanske inte här ikväll och det är inget lätt. Vi löser inte så här bara. Men jag tror att ju mer vi lever för oss själva, med oss själva, upptagna av oss själva, så kommer vi ignorera det här och tänka att inte ens vi som Jesu efterföljare kan göra något åt det här. Och det är inte sant. Jag tror att han har kallat oss att vara ett ljus i mörker på väldigt många plan. Och det här är ett av dem. Så, glad vändagsvecka. Låt oss göra något. Okej? Okay? Jag tror det gäller olika åldrar och så här. Oss alla, vi kan alla göra något. Och kyrkan är inte heller fri från såna här utmaningar. Vi går in i dagens lite längre text. Du som har Bibeln med kan slå upp Efesierbrevet 3, vers 4-21. Jep, det är jättelångt. Men ni klarar det. Så läser vi från vers 4. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor. Så som den nu har uppenbarats genom anden fanns heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Det är alltså Paulus som skriver det. Jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna. Och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan så att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Som går långt bortom all kunskap. Och så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer. I evigheters evighet. Amen. Ja, det finns mycket i den här texten. Jag ska kunna valt bara de här sista verserna, men jag... Vi tar lite bakgrund och kontext, men vi fastnar vid det här, att det är tillsammans med de heliga så ska ni kunna fatta. Och vem är de heliga? Men det är väl alla som har tagit emot tron på Jesus. Han har gjort oss heliga, han har kallat oss till ett heligt liv. Inte för att vi gör allt på ett heligt sätt konstant och att vi är perfekta människor, men för vi är kallade till att leva i lik med honom och han har tagit plats i oss i våra liv. Så där är alltså vi, den som bekänner Jesus, så kan räkna in sig. Men jag är en av de heliga. Och det är tillsammans med varann som vi då ska förstå. Och då menar jag att när vi i början sa att men det är så stort och så vitt och brett och Gud är så enormt, det går inte att greppa. Nej, absolut, det är ju sant. Men vi kan ju inte sluta förvänta oss mer eller vilja upptäcka mer. Och jag tänker att det står ju på ett ställe i Hebreerbrevet eller någonstans att en del har, vad är det står? Men typ fortsätt samlas eller gör inte som en del som har slutat att, jag har nu tappat den här totalt. Hur går det där verset? Är det någon som kom på det? Ja, att stanna liksom inte borta från de här sammankomsterna. Typ så. Att fortsätta samlas, det är viktigt. Vi läste i Apostlagärningarna att varje dag träffades de och de höll fast vid undervisningen. Och det var mer undervisning tror jag än en liten inspirerande predikan. Det var lite mer hårdsmält säkert emellanåt. Varje dag höll de fast vid det. Det finns någonting i det här tillsammans. Men det är så fint hur han, det är som en bön till församlingen, att jag ber att Fadern ska ge kraft och styrka åt er inre människa. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Det står ju det att han vill ta sin boning i oss. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Det är liksom ingen ytlig förståelse av Guds vilja. För vi ska vara rotade hos honom i att han älskar oss. Och vi får vara älskade av honom och vi får älska honom tillbaka. Det har djupa rötter. Och att vi får kunna förstå. Vi behöver liksom förstå att vi kan förstå. Tillsammans med de heliga ska ni kunna fatta. Och ni ska lära känna Kristi kärlek. Och ni ska få bli fyllda av Gud. Jag tror att vi behöver det. Och särskilt om vi ska kunna leva i en värld full av ensamhet. I en värld full av problem. I en värld full av märkliga politiska beslut och ledare som inte bryr sig om folket. Vi har många fantastiska ledare som bryr sig om folket. Men vi har också en värld som känns som ett tjänande tåg ibland. Tänk om vi skulle få vara rotade och grundade. Och inte ha varandra och stå tillsammans för att vi är liksom en liten intresseklubb. Utan för att vi är beredda att fatta mer av vem Gud är. Jag läste någon knasig artikel här för några dagar sedan om att någon förklaring till varför så många unga män går i kyrkan. Och det lät verkligen som att de är som så osäkra i världsläget och sånt. Och de söker sig till trygga värderingar. Och det lät som att kristna tron är liksom så sjukt. Det är bara tryggt och tråkigt. Och därför klamrar man sig fast. Och jag tänker när jag läser de här verserna. Vi ska fatta inte bara en dimension eller två dimensioner eller tre dimensioner. Utan fyra dimensioner av Gud. Då måste man våga kasta sig ut i något okänt. Så de här artiklarna skulle kunna revideras lite kanske. Ta in lite fler perspektiv. Lite fler dimensioner. Nåja. Vi går in i de här dimensionerna. För jag tycker de är spännande. För här finns ju också djupet med. Och vi har haft tema djup, ropa till djup. Och någonstans när vi har läst de här verserna så tänker man att det är mitt djup och det är till djup av Gud. Och jag behöver bli mött av Gud. Och det är sant. Men nu kommer vi in på det som handlar om att det är tillsammans vi kan förstå också djupet i Gud. Och att vi till och med inte bara får göra det tillsammans utan vi behöver varandra för att kunna förstå. Så hur brett, hur långt, hur hög är hans kärlek, hur stor är Gud? Det är ju liksom inte exakta dimensionerna men det målar ju ändå upp att Guds kärlek och hans vilja för oss på något sätt kan den ju mätas eftersom här räknas upp fyra liksom mätbara eller ord som används för att mäta något. Bredd, längd, höjd och djup. Gud är alltså inte jätteabstrakt. Jesu kärlek har en bredd. Tänk på en bred flod. Det har vi säkert tänkt på en hel del med de här hjorten som längtar till vattenbäckar. Men en bred flod, den täcker liksom bredden. Och det är lätt att lägga märke till. Den bara täcker ett större parti av ett landskap. Eller? Och Guds flod av kärlek, den liksom täcker över min synd. Så bred är hans kärlek. Att min synd från igår och min synd från 20 år tillbaka. Han täcker min synd. Så bred är Guds kärlek. Hans kärlek är liksom lika vid för mig som den är för hela världen. Så älskar Gud världen, Johannes 3:16. Han älskar liksom världen, men älskar också mig. Guds kärlek har en bredd. Och längden. Frågan som vi kan ställa oss, att när började Guds kärlek till mig? När började han älska dig? Det var inte igår, det var inte i förrgår. Det var länge sedan. Det är liksom, han har långa perspektiv i att älska dig. Han ger inte upp, han kommer inte sluta älska dig efter imorgon. Det finns en sån längd, en sån vidd på det sättet, på längden också. Han säger det i Jeremia 31 att med evigt kärlek att älska. Evigt är ganska långt, eller hur? Försök mäta det. Mitt mått räcker 3 meter tror jag. Det är evigt längre. Höjden. Jesu kärlek har en höjd. Hur högt lyfter Jesu kärlek mig? Det här är egentligen taget. Det är inte alla mina ord. Men jag hittar en bra kommentar till de här verserna. Och jag tycker det är fint hur du bara betonar det här Efesierbrevet 2:6. Där det står att av nåden är ni frälsta. Och han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. Så även om vi är här så är vi satta i himlen med honom. Samtidigt som vi är här. Fråga inte mig mer om det just nu för jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men det är ju häftigt. Det är liksom en sån dimension att vi befinner oss på en höjd med honom. Vi är inte utelämnade här. Utan vi är på en höjd tillsammans med honom. Och sen har vi djupet. Jesu kärlek har ett djup. Så de som tänker att unga män och kvinnor och äldre och så vidare går till kyrkan och tror på Jesus för att de klamrar fast vid några ytliga gamla värden eller konservativt förhållningssätt till sin omvärld. Nej. Vi är hungriga på ett djup i våra liv. Vi är hungriga på att förstå mer av Jesu kärlek, din kärlek. Vad är den om den är mer än det jag har förstått hittills? Vad är den? Vem är du som blev människa, som tog en tjänare till gestalt och som ödmjukade dig? Så djupt ner kom du att du nådde ända ner till mig. Och här sitter jag på botten i den här liksom förfallna verkligheten på jorden. Och din kärlek når ända ner till mig. Hur är det möjligt? Ja, det är möjligt för att han älskar oss. Han älskar dig. Vi sjunger sången Give me Jesus, give me Jesus. Och tänker, men ge mig Jesus. Ge mig inte bara det jag redan vet. Hjälp mig. Jag hoppas att när jag är liksom 20 år senare så har jag förstått mer av vem Jesus är. Hans kärlek. För att jag är här med er. För att jag har vänner i mitt liv som påminner mig om. Nej men vänta, nu låter det här lite för enkelspårigt. Du har ju missat två dimensioner av Gud. Du lever ju på något sätt enkelt plan nu. Det finns mer av Gud. Du har ju glömt djup. Du har glömt att han har plockat upp dig ur liksom det djupaste och älskar dig när du var helt full av ditt eget. Sån är Gud. Så Guds kärlek, den är liksom bred nog för att inkludera varenda person. Oavsett liksom tidigare hållningar, politiska värderingar eller vad du än har stått för. Inkludera varenda person. Och Guds kärlek är lång nog för att sträcka sig och räcka för hela evigheten. Alla tider. Alla generationer stod det också. Och Guds kärlek är djup nog att nå ner till den värsta syndaren av dem alla. Som att det skulle gå att mäta, det går ju inte. Men så djup är den att den når till de mest mörka situationer i människors liv. I de mest isolerade cellerna, i de mest upplevda ensamheterna, existentiell ensamhet, social ensamhet, emotionell ensamhet. Och Guds kärlek är hög nog att ta oss ända till himlen. Vilka dimensioner. Och sen kommer vi tillbaka till det här att så som jag älskar er ska ni älska varandra. Varför ska vi älska varandra? För att vi ska bli kompisar med allihop? Nej. Jättetungt om vi ska vara kompis. Om du ska vara kompis med mig. Du vet inte vad du ska göra in på. Jag är säkert en ganska bra kompis. Men det är inte det som är målet. Att vi ska vara så trevliga som möjligt för varann. Och att det är omöjligt. Vi kan inte lära känna alla och bli kompis med allihop. Men tänk om vi skulle få tag på någonting av det här. När Jesus säger i Johannes 15 att det här är en bud jag ger er. Att ni ska älska varann som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Men alla kan inte vara vän med alla och ge sitt liv för varenda en. Men alla kan väl ha någon och ge sitt liv för någon. Här finns liksom det individuella också. Att få bli älskad och att älska. Men det är inte bara de som ränner med eller de som redan vet. Tänk om fler ska bli inkluderade och känna att wow, tillsammans med er förstår jag mer. I Johannes brevet så står det att mina älskade, om Gud har älskat er så högt, eller oss så högt, då är vi också skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, och om vi älskar varandra, då förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Som vi läste i början. Vad är hans mål med oss? Jo, att han ska förbli hos oss. Att vi får vara kvar i det här. Alla dimensioner av det Gud är. Förstå hans kärlek och leva ut hans kärlek. Och några verser senare. Dels frågar de här, men hur kan vi veta att hans kärlek är i oss? Jo, men vi vet att vi förblir för att hans ande i oss påminner oss om det. Och lite senare, att så här har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också ni, eller vi i den här världen. Det här är jätteutmanande. Om vi är exkluderande, om vi är svåra att ha att göra med. Om vi är endimensionella i vårt sätt både att prata och älska och bjuda in. Då liknar vi liksom inte Gud. Och vi är kallade att vara som honom i den här världen. Om Gud som skapar varje människa som inte ens vet att den är älskad och skapad av Gud. Vi behöver göra någonting. Kanske du är den som kan nå långt. Kanske du är den som kan gå djupt. Kanske du är den som kan gå högt. Jag var på någon så här frukost för några veckor sedan som jag blev inbjuden på av Fredrik. Jag har inte suttit med kostym så tidigt på morgon någonsin i mitt liv. Tänkte jag, tack och lov att jag inte behöver gå så högt. Jag rör mig hellre lågt. Men vi har liksom olika sfärer vi rör oss i. Var kan du röra dig och var kan du förmedla förstås första emot hans kärlek? Var behöver du bli mött av hans kärlek? Men också var behöver du liksom tänka, okej, jag är inte en isolerad, lycklig kristen som lever för mig själv. Hur lycklig du än är, men vet du vad? Det blir för smalt om du lever för dig själv. För det är inte tillsammans. Så även om du klarar dig så finns det någon annan som kommer sakna dig. Jag vet inte vem, men jag tror att på något sätt kroppen behöver varje del. Och vi är inte alltid så bra på att bekräfta varje del. Så där får vi bli bättre och lära oss och hjälpa varandra. Så jag tror att när vi pratar om djup, att också förstå att det bara till en viss punkt så kan vi på egen hand förstå. Och det intressanta är att det står ju egentligen inte ens att i Efesierbrevet att vi ska bara förstå Guds kärlek. För vi är ju lite förstörda. Vi tänker att om jag bara läser en bok, om jag bara har läst det här i Bibeln en gång, men jag fattar ju vad de säger. Jag har hört andra predika om det här. Jag har hört det här på nätet. Jag har hört så mycket som helst om det här. Jag har hört, jag förstår. Okej, men det står inte bara att vi ska fatta. Utan innan det så står det ju att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka. Det är inget vi behöver fatta. Vi behöver ju få kraft och styrka till vår inre människa. Det behöver vi inte fatta i ord. Vi behöver förstå i våra liv. Eller det blir verkligt för oss. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Det är inte heller något vi främst ska fatta eller bara läsa om och om igen. Nej, han behöver få bo i våra hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Det är inte heller något vi läser om i en instruktionsbok. Och så här, jep, check, jag förstår precis. Det tar tid att bli rotad och grundad. Jag vet inte, alltså, varannan vecka, det är som de här växterna hemma hos oss. De behöver så sjukt mycket omsorg. Jag tänker att de står i sin kruka. De har väl sina rötter. De fick väl vatten någon gång för något tag sedan. Alltså de behöver ju ständigt få hjälp. Att rotas och grundas. Och sen när jag tänker allt är färdigt så då trillar ändå något blad bort. Och jag tycker med Olivia, hur det är möjligt. Du har gett dem så mycket omsorg. Ja, men då har de väl någon slags vintersäsong och det är naturligt att det ser lite skralt ut. Men rötterna är på gång. Och det är samma, jag kan inte läsa om det i en bok och tänka att nu har jag förstått. Nej, de rötterna behöver få tid att växa. Före han säger att ni ska fatta längd och höjd och bredd och djup så säger han ni ska bli rotade och grundade. Alltså, få liksom förbli hos Jesus. Relationen. Det är inget vi fattar. Jag fattar inte hur... Det finns mycket vi inte fattar när det kommer till relationer och till kärlek eller vänskap. För det är nog mer organiskt än så. Men sen finns det dimensionerna vi behöver få hjälp att förstå. Och någonstans tänker jag i mitt naiva lilla huvud här uppe att om vi bara skulle förstå det här så skulle saker bli bättre för oss i vår egen vandring med Jesus. Och kanske till och med vågar jag tro att det skulle bli bättre för ett helt samhälle och en hel värld. Jag vågar inte säga Emenus Haugeren. Men jag tänker att ska vi på något sätt tillföra något bra till en värld som behöver något av Gud. Så skadar det ju inte om vi är rotade och grundade hos honom. Och om vi tillsammans förstår lite mer av Guds kärleks dimensioner. Hur långt han kan nå. Hur djupt han kan nå. Hur högt han kan nå. Och hur brett. Och vi har förbön här nu strax. Så om det är något av det här. Vi har pratat om ensamhet och om de här dimensionerna. Och jag vet inte vad det väcker. Men om Gud på något sätt pekar på något. Så kom fram och låt dem be för dig. Jag tror att vi behöver förstå mer. Och hjälpa varandra. Att upptäcka det här lite mer. Vi vill inte vara en församling där, du har dina privata gudsupplevelser och så går du hem och så känner du att är det någon som bryr sig om mig? Utan vi vill på något sätt växa tillsammans. Det är mycket att vilja, men jag säger det för jag tror att vi behöver det.